Internationell media har igen lyft upp Finland på första sidan och då, den här gången så har man pratat om Finlands familjeledighetsreform och hyllat den som en jämställdhetsgärning. Här hemma så möts reformen inte med enbart förtjusning. Bland annat så har förbundet Akava då kritiserat det här förslaget till reform. Och här i studion idag sitter Akavas ordförande Sture Fjäder. Välkommen.
Tack. Ja.
Och meddebattör idag är riksdagsledamot Eva Biodé från SFP. Välkommen också du.
Tack så mycket.
Jag tänker ändå börja med Eva här och fråga. Vad anser du nu om det här förslaget till ny familjeledighetsreform? Om du kort också presenterar vad den här ändringen skulle gå ut.
Helt sådär överlag. Jag tycker naturligtvis att det är bra att vi går vidare. Och regeringsprogrammet hade ju klara skrivningar om att vi måste gå vidare. Jag basar ju också för kvinnoorganisationernas centralorganisation som är då en jättestor takorganisation. Och våra målsättningar var ju faktiskt nog mycket större. Vi har ju haft jättelänge i tiotals år målsättningar att vi skulle få en reform som skulle innebära att en 6+6+6 modell. Vilket betyder då att man skulle ha förlängt den här inkomstförbundna ledigheten betydligt mera och på det viset kanske åstadkomma en verklig förändring där papporna ska ha.
Men om vi gör det riktigt enkelt så att folk hänger med så 6+6+6.
Alltså 6 för mamman, 6 för pappan och sen 6 månader som man då fritt kommer överens om. Idag är det ju faktiskt så att största delen är ju fort så att man kan välja inom familjen hur man gör, men det har visat sig att papporna fortfarande överraskande lite använder sig av de här gemensamma valbara ledigheterna. Och det har nog gjort att vi helt, och forskningen visar också att där var liksom systemet mera riktar till papporna en viss andel så använder man mera. Och jag tror att när man har tittat på statistiken så har kanske nog, jag har inte hört någon som inte skulle ha kanske blivit överraskad av att en fjärdedel av papporna i Finland inte använder den enda föräldraledighetsdag. Och det är kanske nog liksom ganska långt ifrån det som vi skulle önska att det skulle vara. Mm. Det här naturligtvis har en massa negativa konsekvenser för alla egentligen, tror jag. Och därför så är det ganska svårt att förstå att vi inte lyckas åstadkomma att det skulle bli en förlängning.
Men det här förslaget nu då?
Det här förslaget nu är ju då kortare. Och de har talat om 1+7+7, men det är klart att man kan paketera det i alla möjliga olika sätt. Men idén är
alltså
nu då
20 månader för,
att man i princip har man tänkt att det ska vara så att man nu liksom riktar det, att man delar jämnt. Men så finns det så här, det här är ju inte färdigt, det här förslaget, så vi får se. Men det finns tankar om att man skulle kunna ändå sen överföra från den här 7 månader till den andra föräldern, till mamman eller till pappan. Ganska mycket också.
Och den här en månad är för den personen som är gravid då?
Ja, och det är naturligtvis mamman i vanliga fall. Och det är klart att det här låter ju, jag menar man talar ju ganska mycket om valfrihet och det låter säkert bra i de flestas öron, men ett faktum är att det inte alltid kanske utmynnar i en sån här jämn balanserad fördelning och därför är jag nog naturligtvis också orolig för att det inte ska leda tillräckligt till att papporna tar. Så att jag hoppas att man i de kommande diskussionerna funderar på vilket sätt man ännu hittar morötter, till exempel att man inte exempelvis kunna överföra så mycket om inte man har hållit den där 4 månaden eller andra modeller. Men nu så är det då 14 månader nästan den här förlängningen på några månader av den här inkomstbundna föräldraledigheten overall till familjen. Så det betyder det liksom att barnen är lite större i princip förrän det tar slut.
Så det är liksom en lite kompromiss det här. Men
det är säkert en ganska stor kompromiss, det tror jag. Här är ju många olika viljor. Man har det att alla poängterar lite olika saker.
Arbetsmarknadsorganisationerna, så det är inte bara Akava, men särskilt Akava var väldigt tydligt ute och sa att det här inte främjar sysselsättningen, att därför så är det ingen god idé. Men kan du fördjupa lite, Sture Fjäder, hur ni tänker?
Jo, för det första så har man ju tillsatt en arbetsgrupp. Vi har ju sysselsättningsarbetsgrupper, vi har andra arbetsgrupper och ännu för den här familjeledighetsreformen och den ska sitta fram till juni 2020. Och där tycker jag det är ganska konstigt att regeringen mitt i arbetet kommer in och berättar att så här ska det vara, så mycket mer kan inte den här arbetsgruppen nu ändå göra. För att det här är spikat, så här ska det vara, säger regeringen. Och i oktober 2019 så kom man med 3 modeller av vilket man skulle välja en. Mm. Och det var liksom grunden för det här. Men då kände vi inte till att det inte, vad gäller finansiering etc. Vi är kritiska därför att vi måste få upp sysselsättningen. Och det här är en stor sak vad gäller arbetsmarknaden som påverkar sysselsättningen mycket. Och nu, i nuvarande system så har ju pappan 2,2 månader som är för honom. Och nu blir det 3 som man måste ha. Mm. Och i nuvarande system är det 2,2.
Är det 2,6? Eller
2,2 är det. Alltså 2,2 månader när du räknar. Och 3 blir det i det här nya. Så våldsamt mycket förändras inte. Det är vad pappa måste ha. Jo, stommen är bra. Det vill säga att 6,6 och 6,6. Och den, för den som föder en. Men i och med att man kan flytta över 4 månader ungefär till den andra. Och i nuvarande system så flyttar man alltid det till mamman. Och så kommer det att fortsätta. Inte kommer den här att ändra på något sätt. Så det här med jämställdheten ökar inte så våldsamt mycket i den här modellen som kommer nu. Och för det andra så går sysselsättningen på minus. Om man tänker då att nu är det arbetsgivarna och arbetstagarna som betalar 75 miljoner och staten betalar 25.
Hur menar du sysselsättningen går på minus?
Därför att vi nu har vi ju ett brett system som heter hemvårdsstöd som kostar 277 miljoner. Och 2018 så var det 96 000 som fick det understödet, 96 000. Människor, och de är ju ofta hemma 2-3 år från arbetsmarknaden. Så att man skulle börja skära och ta pengar därifrån, sätta in i ett ännu bättre föräldraledighetssystemmodell. Det är lite som Eva sa här, att man skulle faktiskt, kvinnan och mannen skulle ha lika länge som man måste ha. Om inte mannen har så förlorar man den sista biten. Men det finns inte pengar till ett sånt så länge som vi upprätthåller hemvårdsstödet, som gör att kvinnornas värde på arbetsmarknaden minskar, för man är så länge borta. Så det här är ju en stor jämställdhetsfråga. Och den löser man inte nu. Så vi hade som mål högre sysselsättning, bättre jämställdhet, och den här reformen gör inte den, så därför är vi kritiska. Men det är ju regeringen som beslutar, men vi som betalar med arbetsgivarna, och det vet jag redan nu att finns näringsliv kommer inte att godkänna den här reformen.
Ja, vi har hunnit nog kritisera den. Ja.
Och då blir det intressant att se att kommer regeringen första gången, en socialdemokratisk regering, liksom ledd i regeringen, att första gången köra över arbetsmarknadsparterna, när man i sån här fråga alltid har haft en konsensus. Och den här regeringen ville ju ha konsensus i arbetsmarknadsfrågor, och det här är inte bara en jämställdhetsfråga. Det är en arbetsmarknadsfråga.
Alltså jag ska bara understryka här att EKs Ilkka Oksala, han var redan genast ute med en tweet och då också sa just det här som Sture Fjäder här säger, att det här inte ökar jämställdheten och inte förbättrar kvinnans roll på arbetsmarknaden, så att han var missnöjd också. Mm.
Ja. Jag får säga, jag tycker det är det har varit jättebra att Akava har varit ganska starkt ute också tidigare i diskussionen när vi har talat om 6+6+6 och klart liksom stött en sån här balanserad fördelning mellan föräldrarna på ledigt och en förlängning. Det som jag däremot inte till exempel har sett att EK någonsin skulle ha pratat om någon förlängning, att det är naturligtvis lite så här att de vill ha bort hemvårdsstödet, men som vill de inte heller ge någonting annat, att de vill liksom bara omfördela de nuvarande, så att på det viset så låter det kanske lite som man skulle vara bättre än man är, att man skulle försvara jämställdhet när man de facto egentligen inte, det handlar egentligen bara om pengar. Och det här naturligtvis är besvärligt, för det är klart att allting handlar också om pengar. Men här är ju liksom väldigt många bitar, att om man tänker på hur det är idag så är det ju ett faktum det att kvinnor då använder största delen av de här föräldraledigheterna, så gör ju att och sen kommer hemvårdsstödet till, desto längre man är hemma naturligtvis, så desto mer drabbade kvinnans löneutveckling, karriärsutveckling och pensioner. Så att en av de orsakerna till exempel att kvinnor, äldre kvinnor är klart fattigare beror på att de har lägre pensioner, på att de har lägre helt enkelt arbetspension och inte har kunnat samla in så mycket och har en annorlunda karriär. Men det finns naturligtvis jättemånga bitar. Vi vet också att vår arbetsmarknad är jättesegregerad. Vi vet också att det idag är de sektorerna där kvinnorna jobbar som egentligen bär hela den här ruljansen av att man ska ha ersättare och vikarier och ledigheter och så här. Att det finns naturligtvis jättemånga bitar i det här att hur det belastar olika. Och sen kan man säga att kommunerna naturligtvis också betalar för småbarnsfostran ju kortare tid barnen är hemma. Att det är naturligtvis ett jättepussel, och jag tror att vi bara kan komma vidare om vi på något sätt tillsammans kunde bestämma att vi anser att vi ska försöka nå det. Vi ska försöka hitta en modell där flera pappor skulle ta längre tider föräldraledighet. Och det är jätteviktigt. Och det klarar man av inte att göra om man inte liksom lite förlänger den här nuvarande biten. Men annars leder kanske att folk är ännu längre på hemvårdsstöd.
Nu fokuserar du på den här jämställdhetsbiten som ju är en orsak till den här förändringen. Men,
det är
men
den viktigaste.
Du anser att det är det viktigaste. Sen finns det andra som säger att det här med sysselsättning är alltings A och O just nu. Att det är liksom den springande punkten.
Så är det. Sysselsättning är naturligtvis också viktigt. Men om du tänker på att idag till exempel så är kvinnornas karriärutveckling delvis sämre. Vilket gör att man kanske inte har de bästa människorna på de tuffaste jobben. Men det är klart att man skulle kunna ha kanske också en annan karriär. Så det handlar ju inte bara om att ha ett jobb, utan det har också att man hittar de bästa resurserna på olika jobb. Och på det viset tror jag också att det skulle ha en positiv effekt på sysselsättningen att man skulle dela mer jämnt.
Men om vi ska leva i ett sånt här Norden, alltså ett nordiskt välfärdssamhälle också i Finland med en sysselsättningsgrad som börjar vara 10% lägre än den i övriga nordiska länder. Så då måste man göra reformer, våga göra saker som höjer sysselsättning. Vi har två grupper som har lägre sysselsättning. Vi har två grupper som har lägre sysselsättning. Det är de som har bara grundskola som har 40% och så har vi kvinnor i fertil ålder som har lägre sysselsättningsgrad. Och det beror på föräldraledighetssystemet. Det beror på föräldraledighetssystemet, till exempel hemvårdsstödet, som man borde inte ha. Istället ska vi ha en bra förskolepedagogik där alla barn går och kvinnorna och männen är ute på arbetsmarknaden. För får vi inte upp sysselsättningsgraden så kommer vi inte att kunna om 10 år ha det så här i och med att vi har demografin så bortåt skogen. Och därför så den här reformen är så stor att den påverkar arbetsmarknaden. Och nu gör man en reform som kostar 100 miljoner som inte ökar jämställdheten så våldsamt mycket.
Berätta varför kommer den där 100 miljoner? Kan du
100 miljoner ungefär. Det är en kostnad som han har räknat med ungefär med det antalet barn vi har just idag, så har den här arbetsgruppen kommit till att ungefär är det 100. Det beror ju på hur många som använder.
Alldeles.
Men ungefär 100 miljoner är den som siffra som finns i den här arbetsgruppen. Och staten har reserverat 25, så arbetsgivarna och arbetstagarna ska betala 75. Och sysselsättningen går, finansministeriet har räknat att det går på minus 5000 om man gör den här reformen. Och det beror på det att man inte låser den här 6,6 för männen, utan den luckrar man upp att bara 3 är låsta för männen och 4 ungefär kan man flytta över till kvinnan. Och så fungerar systemet idag. Så att vi har en fråga så att det är att ska man göra den här reformen när inte sysselsättningsmålet uppnås eller jämställdheten uppnås. Så varför gör man en sån här reform?
För fråga dig, skulle du alltså tycka att den skulle bli bättre om man skulle låsa den där? Skulle det liksom räcka för Akava att låsa den där? För jag håller helt med, jag tycker att man borde absolut låsa en större del för att papporna ska använda. Det tycker jag skulle vara jättefint om ni skulle kunna komma överens om det i den arbetsgruppen.
Det kan vi inte längre komma överens, för regeringen har ju låst den här reformen nu. Att så här som den ser nu ut så
kommer...
Regeringen har ju meddelat att så här ska den se ut och det här har regeringen kommit överens om. Nu ska arbetsgruppen titta på mindre detaljer, har jag förstått. Så att,
jag skulle gärna ta i den här demokratiska aspekten av det här faktiskt. Därför för att så här ser det ju ut och jag vet inte hur låst det är eller hur icke-låst det är.
Jag har bara hört om en modell där man alltså måste ha 4, man kan överföra 3 månader. Men du säger då tvärtom. Men det förekommer tydligen lite olika uppgifter, så att det finns ju ingen skriven modell säkert
men
ännu.
Men regeringen hade ju en info där, där alla den här...
4 plus 3 plus 4.
Regeringen kom ju ut och sa att det här man nu kommer överens om i regeringen, så här ska modellen stumma sig ut. Och då har man gett den åt den här arbetsgruppen. Och nu blir det ju intressant att se då när den går upp på remissrunda, så det är ju många som kommer att vara kritiska. Och vi hade som mål att kvinnornas ställning på arbetsmarknaden ska bli bättre på grund av den här reformen. och senast sysselsättningen stiger. Och nu kommer ju kvinnornas ställning i den här reformen att bli riktigt lite bättre än nuvarande. Men vi hade som mål att kvinnor och män ska ha lika behandling i den här reformen, lika långa delar, och så kunde man ha haft en del till som föräldrarna skulle kunna flexa om. Men pengarna tar slut. De pengarna ska man ta från hemvårdssystemet. Så att man får en sån modell som Eva till exempel sa här, att det skulle kunna vara 5 plus 5 plus 5 eller 6 plus 6 plus 4 eller någonting sånt för att få igenom det här. Men alltid när man gör såna här där den här mannens bit kan delas upp, så leder det till att den där biten flyttar över till kvinnan. Och igen har vi inte upplevt att hålla någon form av jämställdhet. Så att den här modellen bygger på en kompromiss som bygger på det att centern vägrar röra i hemvårdsstödet. Och så tar pengarna slut. Och så vill man ha en flexibilitet. Och nu är det kvinnan som betalar för flexibiliteten. För det är den där mannens del som man kan dela upp.
Du behöver inte vettiga mig.
Jag förstår det.
Och jag tycker precis, du har helt rätt i det här, den här jämställdhetsaspekten. Och det tycker jag faktiskt är just så. Men du har ju inte EK med dig att förlänga det här. Alltså det här är problematiskt naturligtvis. När det är många parter som ska komma överens. Och jag håller helt med om det. Att om vi skulle ha lyckats få 6 plus 6 plus 6, 6 eller till och med 5 plus 5 plus 5, så skulle det ha varit en situation där man antagligen skulle kunna förkorta hemvårdsstödet också, eventuellt. Men det vet man, det är ju en politisk grej, men jag tror bara inte att man har de andra arbetsmarknadsparterna med på det här. Det här är naturligtvis problematiskt. Och därför tänkte jag nu att det skulle vara jätteviktigt att försöka fortsätta diskussionerna om de här överlåtbara delarna. Vad jag kan förstå så är det väl inte helt kirkossa kuulutettu, och att man skulle diskutera det. Sen är det ju en annan sak att det här, hur mycket det här kommer att kosta, har ju att göra med vad vi bedömer att hur folk kommer att bete sig. Det är ju helt en bedömning. Och därför så frågar jag lite om de här 100 miljonerna. Det är också så att vi har ganska många färre barn just nu. Att 100 miljoner mer kostar det nuvarande föräldraledighetssystemet 2015. Så att det kanske inte är en så dramatisk siffra i alla fall som man kanske alltså, nu vill påstå.
Bara för att nu, jag tänker mig att här sitter säkert många människor nu och hör siffror 6 plus 6 och 5 plus 5 och 7 plus 1 och bla bla bla.
Det är
månader. Vi förstår. Jag tror nog att de som är intresserade av ämne hänger med så långt. Men det där, den här kostnaden, den här, att det blir dyrare att, med den här föreslagna modellen. Så det kommer alltså av att, nu frågar jag en helt grundläggande, för det kommer alltså av att den förlängs. Det är därför det blir dyrare.
Ja, men det är inte bara, de har också räknat med att hemvårdsstödet kostar. De räknar hela paketet liksom.
Ja, men det kostar ju redan nu
hemvårdsstödet. Alldeles, precis. Men jag tror att man räknar på något sätt, på något annat.
Eva menar att ni har räknat fel.
Jag vet inte hur man har räknat, men vi har inte fått det utrett hur man har räknat.
Det är ju social- och hälsovårdsministeriets tjänstemän och finansministeriets tjänstemän som har räknat på basen av hur människor har betett sig tidigare och beter sig just nu. Och med antalet barn som föds 45 000 senaste år och så här, så att det är byggt på det. Men målet för regeringen är sysselsättning. Och då ska man inte göra reformer som inte ökar sysselsättningen. För då är det en stor fråga bort från bordet. På vilket sätt ska regeringen få upp sysselsättningen? För får man inte det, så ska man inte pumpa ut alla de 2 miljarder i investeringspengar.
Det här var
nog en sysselsättningsfråga och en lika stor jämställdhetsfråga. Och jämställdheten ökar inte märkbart i den här reformen. Så jag förstår inte varför regeringen gör det. Och då är det kanske en kompromiss som bygger på att det finns en blockering i regeringsprogrammet vad gäller hemvårdsstöd. Det får man inte röra överhuvudtaget. Trots att vi har en fruktansvärt fin småbarnspedagogik som är utbyggt i alla kommuner i Finland, och nu har vi liksom två system. Så att den här reformen är olycklig, men den stommen, ska vi säga så här, stommen är bra. Stommen är bra, men det som är fel att den här flexibiliteten kommer av det att mannens del kan delas upp. Varför kan man inte dela upp kvinnans del i så fall?
Man kan ju dela precis lika.
Man kan göra det, men det vet hur det fungerar.
Nu säger du fel, för att det stämmer inte. För att den är väl gjord just så här att den är exakt symmetrisk utanför den här graviditets...
Den är 6 plus 6, så den enda som kan delas upp är mannens.
Alltså om man har låst 3 för mannen och då blir det ju 4 för en del av föräldrarna. Alltså, men man har låst för den andra föräldern 6, eller ska vi säga 7 då?
Jag har nog förstått att den är helt symmetrisk. Nu har vi lite olika uppgifter, men det spelar kanske inte så stor roll. För att sist och slutligen så vill vi båda att papporna skulle bli mera hemma. Jag skulle också ha önskat en längre, men det är klart att i politiken så har jag fått lära mig att man måste ta också ibland mindre steg. Jag tycker en grej som jag skulle vilja lyfta upp ändå när man kastar ut så här från arbetsmarknadsparterna, kanske de övriga mera än vad Stures bakgrundsgäng vill, är det här att där har man ju inte varit beredd att satsa någonting. Och det är ju faktiskt så att om man tänker sig att man ska få upp sysselsättning, att alla ska gå i jobb.
Vilket gäng talar du om
nu? Kanske om arbetsgivarna, de stora, kanske EK. Mm. Så vad heter, när man tänker sig då att faktiskt barnen ska sättas på dagis direkt efter den här tiden, så betyder det ju nog att vi behöver jättemycket fler dagisplatser. Så det är nog en ganska stor kostnad för kommunerna, även om jag håller med att det måste göras. Men inte det är ju så att det här är ett... Jag menar, det finns lite summor här och där, det finns kostnader här och där, men på lång sikt tror vi ju alla att vi kommer kanske att kunna må bättre, vi kommer att ha, kvinnor har en bättre arbetskarriär, kvinnor har bättre löneutveckling, mindre pensionärsfattigdom, att det finns liksom kostnader här och där som man kanske kommer att undvika, och att papporna kommer att må bättre
nu,
i framtiden.
Nu måste jag ta den här rollen här. Jag vet precis vad folk som lyssnar på det här tänker nu. Det
du
finns
vet
folk
alltid
som,
vad andra tänker,
nej, jag vet, det här vet, det här vet jag, ni kan skriva till mig. Jag är helt säker på att det finns sådana som tänker det, och därför måste jag ta det, för att det pratas hemskt mycket. Sådär. Nej, det är det. Jag får respons, ska vi säga. Kunde jag uppmana folk att ringa hit, skulle jag veta också vad det kommer fram. Alltså det kommer att nu pratas det om kvinnans roll och mannens roll och rättigheter, och så talas det om barnens rättigheter, och då kommer det alltid den här ena falangen som säger att, aha, att barnen ska i dagis efter en viss ålder och sådär, att vad man vill göra på annat sätt. Och nu har vi ingen sån här i studion. Så därför måste jag ta den frågan själv upp här. Det finns de människorna som tycker att barnens liksom rätt helt försvinner här i det här, och familjens rätt att bestämma själv.
Jag tror inte att du nu är i den här frågan, så är det faktiskt inte det, för att alla familjen kan ju fortfarande välja, och det är ju egentligen så att om man väljer att så fortfarande kan man ju sätta barnet precis som idag 2 månader tidigare på antagen i dagis, och det är klart att familjer också då kan stanna hemma ungefär gratis med barnet betydligt längre, vilket kanske inte är i barnets intresse så lång tid i alla fall. Men det finns också olika slags forskning om vilka mammor det är som faktiskt blir hemma och sköter sitt barn längre. Och det handlar inte alltid om att man har kanske möjlighet att man har ett jobb. Det kan också hända att man inte har ett jobb att gå tillbaka till.
Vi har en kostnadsfri utbildning i Finland. Den är inte gratis, men den är kostnadsfri för alla individer. Och alla har möjlighet att utbilda sig. Och det är bra för ett litet land. Med den sysselsättningsgrad vi har idag så kommer vi inte att kunna upprätthålla det här systemet, därför att kostnaderna för äldre människor kommer att stiga i och med att demografin, alltså skötseln av äldre människor kommer att stiga, därför att demografin är så åt skogen i Finland. Och med den här sysselsättningsgraden på 72 så kan vi inte hålla igång systemet. Och de måste alla som har en möjlighet måste vara ute på arbetsmarknaden och jobba som företagare eller löntagare för att hålla ihop det här välfärdssamhället. Och en väsentlig del av systemet är föräldraledigheterna och på vilket sätt vi sköter barnen. Och därför så är det samhällets uppgift att skapa de systemen. Och hur mycket ska individen ha rätt? Jo, man ska ha rätt att välja, men samhället kan inte sätta incentiv på att vi får en lägre sysselsättningsgrad och andra jämställdhetsproblem, vilket hemvårdsstödet gör. Och jag skulle ha helst gjort det på det sättet, och det kan vi ännu fortfarande göra, att arbetsmarknadsparterna som har fått uppdrag av regeringen att sköta sysselsättningspolitiken, vi kan också paketera saker och ting. Och det här tror jag att vi skulle kunna komma överens om. Jag tror att finns näringsliv är beredd att satsa lite mera pengar om systemet blir bättre och det stöder sysselsättningen. Mm. Så att det är ju en möjlighet att vi i tvåpartssamarbete gör ett paket där föräldraledigheterna är med. Och då är det betydligt progressivare system. Och då går vi in och säger att jo, det här är ett paket, ta det eller låt bli, men då kommer ingenting annat heller. Och det är också skulle göra att man skulle kunna röra lite i hemvårdsstödspengarna. Okej, då är det Centern som säger nej, men då blir det inget föräldraledighetssystem, för att jag vill se regeringen när de kör över arbetsmarknadsparterna nu i den här frågan. Så kommer regeringen att köra över i alla andra som vi ska göra här i sysselsättningspolitiken?
Jag förstår att du är arbetsmarknadspolitik nu, Sture.
Nej, men jag är sysselsättningspolitik, men jag är jämställdhetspolitik.
Ja, men
det är ju det jag gör här, ja, för handlar, att det var ju det vi skulle göra.
Så är det, men vinklingen är faktiskt lite annorlunda också. Alltså, det handlar ju naturligtvis om att hittills hade inte funnits något sådana erbjudande om att förlänga föräldraledigheten så att föräldrarna skulle kunna faktiskt bli båda lika mycket hemma. Och om det kommer ett sådant erbjudande så tror jag det faktiskt ändrar. Om EK och andra säger att 6+6+6 eller till och med 5+5+5 skulle vara fine, så tror jag faktiskt att det ändrar ganska mycket. Jag tror också att det skulle ändra det här beteendet med hur länge föräldrar vill stanna hemma. För det är helt klart att om pappan har blivit hemma 5-6 månader, så är det ju ett mindre morot till att mamman på nytt ska komma tillbaka hem på hemvårdsstöd. Och då kan det hända att om man förlänger det att vara hemma med barnet, så är det större chans att både pappan och mamman kanske då blir några månader, men knappast så länge som det är nu. Jag tror faktiskt att det skulle leda till ett betydligt kortare användning av hemvårdsstöd, och där tror jag faktiskt att den här dynamiken skulle fungera helt annorlunda. Sen tror jag på sikt att det också skulle betyda att sysselsättningen skulle betyda att kvinnor har bättre arbetskarriär och lönekarriär, plus att de är friskare och mindre fattiga än de är äldre, vilket också minskar kostnaderna och vårdkostnader och så vidare. Att jag upplever nog att den här kvinnornas ställning också är en ekonomisk fråga för samhället. Och jag tror att det att männen skulle må bättre och att familjerna skulle må bättre, man skulle liksom ha en tajtare familj där alla skulle dela mer, så tror jag faktiskt i längden att det skulle också vara gynna ekonomin. Men i första hand försöker vi ju hitta någonting som skulle vara liksom där familjen skulle må bra, där de skulle få dela på ansvaret för barnet och vara tillsammans en sån skälig tid som de flesta familjer idag vill vara hemma med det lilla barnet.
Sen finns det ju en massa familjer också, så nu talar vi hemskt mycket om det här mamma, pappa, barn. Att det finns ju mycket familjer också med ensamförsörjande, till exempel kvinnor som får barn ensamma eller
men inte så många ändå i det skedet. Det kommer ofta senare. Och ett faktum är att det är ju inte att det är klart att precis lika mycket handlar det, och om det inte finns någon pappa så har man nog tänkt att kvinnan skulle få hålla hela den här biten. Aha. Men poängen är ju det att det är ju inte kvinnorna som inte blir föräldraledighet idag, utan det är männen som att hela ansvaret och hela den här biten är idag bara på kvinnorna också i de familjer där det finns pappor, helt vanliga pappor, ja, i familjen.
Tillbaka till det Bettina sa i början, att nu ute i världen så prisar man den här reformen väldigt stort, då har man ju en bild av att pappan tar 7 och mamman tar 7 och den som föder barnen får en. Och det stämmer ju inte, för de nordiska föräldraledighetssystemen är ju unika i världen för det första. Och finska modellen, så därför kanske man tittar på Finland och att wow, nu händer det någonting stort, men om man tittar på läget just nu och vad som sker, så våldsamt större jämlikhet blir det inte i Finland genom den här reformen, så det är fel bild. Och sen den andra, sysselsättningen måste vi få upp och också genom det här systemet, och därför förstår jag inte varför regeringen vill genomföra en reform som minskar på sysselsättningen. Och det har att göra med det att kvinnan ger bort sin andel, alltså mannen ger bort sin andel till kvinnan och kvinnan blir hemma. Och igen så blir kvinnornas sysselsättningsläge sämre. Ja. Och det är därför som vi är lite kritiska till den här reformen, när man kunde göra en bättre.
Men det här kan vi ändå säkert ändra på, Sture. Jag tror faktiskt att med ditt jättestöd så tror jag faktiskt att det kommer att vara möjligt att slå fast att papporna ska kunna ha en större bit. Och till exempel kan man ju tänka sig det att om pappan då inte håller den här 4 månaderna så får han inte till exempel ens ge över någonting. Det kan finnas olika sätt att hantera
den. Familjen alltså skulle tappa den tiden helt och hållet.
Ja, om man håller någonting alltså. För man föreställer sig ju då att det är liksom viktigt att också papporna håller en del. Man kan fundera på de här olika bitarna, hur det skulle kunna bättre cementera.
Men jag menar, det som Sture sa här för några minuter tillbaka, så du talar om det att alltså, den springande punkten är att färre människor ska helt enkelt vara. Jag drar ihop det nu så här som jag läser det, att vi har inte råd med det som samhälle, att folk sitter hemma och passar barn i 3 år. Nej. Hur många år har vi tid att folk sitter hemma och passar barn?
Från och med efter 3 år, så när jag tittar på statistiken, om 3 år så minskar antalet som är i arbetsför ålder i Finland.
Mm.
Nu är det ännu lite på plus, men det går ganska fort neråt. Och i och med att vi inte har så mycket arbetskraftsrelaterad invandring så kommer ju ekonomin att dala eftersom vi inte har arbetskraft. Och då måste vi ju få ut alla i arbete, för att vi hade ju en kostnadsfri utbildning. Och nu har vi framförallt mycket välutbildade kvinnor och andra som sköter sina barn själv i 3 år. Mm. Kan en par perioder 3 år. Okej, vi har individuell frihet i Finland, men de människorna borde vi ha ute på arbetsmarknaden. Och barnen i förskolepedagogik. Men jag vet ju att det här är en individuell fråga. Men sen kommer den här debatten om kvinnornas löner etc. Man kan inte få både och liksom. Det är det som jag inte förstår att man inte förstår.
Mm. Får jag fråga det, Sture? Eftersom den här reformförslaget nu som finns på bordet som vi diskuterar. Så, som du själv sa, så blir det lite bättre också för papporna och familjerna. Men det rör, ingenting händer på den här hemvårdstiden. Så varför är det så att du inte vill ta det som blir lite bättre bara för att du upplever den här hemvårdsbiten? Skulle vi nu inte kunna ta det här bit för bit? Till och med jag klarar av att tänka att jag hellre vill ha lite bättre än ingenting alls. För att det vad du nu säger så gör ju att vi hamnar i den här pattitilan igen som förra regeringen var i. Och eftersom EK inte har erbjudit.
Jag har inte sagt att inte kan vara godkännande reformen. Vi är kritiska och upplever att en sån här reform borde man inte genomföra som inte liksom verkställer de mål som jag upplevde att regeringen har.
Jag tycker också det ska vara viktigt.
Så det är ju det vi är kritiska till. Det är riksdag och regering bestämmer i Finland så det är bara så. Men det är helt klart att ska vi åstadkomma någonting på riktigt kring den här jämställdheten så ska man låsa större bit för papporna i en reform, och så måste vi börja montera ner hemvårdsstödsreformen, för att den är ojämlikhet idag, vilket gör att kvinnorna är en flitfälla och fattigfälla på arbetsmarknaden.
Vi tycker faktiskt inte så olika, men att det är klart att man måste försöka gå framåt där vad det går, men jag tycker faktiskt väldigt lika som Sture. Det som jag har tänkt nu att man borde också fundera på att kanske också arbetsmarknaden göra någonting mer för att pappor ska kunna bli hemma. För jag vet att inom nu den här, när man funderar på att förändra beteende, för jag vet att jag hör ganska många unga killar som säger att det är inte så lätt att liksom få förståelse för det, att man skulle bli hemma på den här som man då kan välja. Att ett sätt att lyckas bättre än det vad du nu säger, den här minimum som den här skulle ge det här, är att vi faktiskt skulle få ett beteendeförändring. Och det handlar ju om de manliga arbetsplatserna främst. Finns det någonting som man skulle kunna göra där, och har arbetsmarknadsparterna något ansvar för det? För att pappa faktiskt skulle börja ta. Att ha lite mer liksom lite mer uppmuntrat i att ta sin föräldraledighet.
Nu, det här är ju en fråga om ledarskap och sen individuella värderingar. Att man kan ju inte gå och tvinga människor, men det är klart att ledarskap, och det ser man ju nog alldeles tydligt, att värdegrunden håller på att förändras till det positivare, men det går väldigt, väldigt långsamt. Men samhällets uppgift är att göra lagstiftningsstrukturer i och med att vi använder skattemedel. Och därför så måste man ju uppnå mål med reformer, och nu uppnår man egentligen inte så våldsamt mycket den här reformen som kostar 100 miljoner och staten betalar bara 25, när pengarna skulle kunna tas de 100 miljonerna från hemvårdsstödet. Men det är politiskt omöjligt, för det finns ett parti i regeringen som blockerar. Men det är ju det är ju hemvårdsstödet som har gjort det att den här liksom jämställdhetsdiskussionen blir bara allt tuffare, för att desto längre du är borta från arbetsmarknaden så blir din löneutveckling sämre och dina pensioner etc. Mm. Och det här tycks inte människor förstå. Och sen har man den debatten, sådana människor som har varit mycket på hemvårdsstöd, så handlar man den individuella friheten att göra det. Men det är samma människor som debatterar den här andra frågan.
Ja.
Att det är fel att vi har så låga löner, det är fel att vi har det och det och det.
Därför tycker jag att vi ska ha
ett föräldraledighetssystem som är för alla, och vad heter det, och barnen i småbarnspedagogik, det är den modellen som är en framgångsrik modell, och det är den modellen som stöder utbildning och barnens utveckling och också den här jämställdheten på arbetsmarknaden, för annars har vi den här debatten i evig.
Det här med småbarnspedagogiken heter egentligen annan debatt man borde ta någon annan gång. Det hinner vi inte med nu om det, att där finns stora problem också på den fronten med brist på arbetskraft och allt möjligt.
För jag säga en sak till det här när vi just diskuterar hur familjer resonerar och mammor och pappor och föräldrar resonerar idag. Att många säger ju att till exempel många kvinnor när man frågar den säger ju att i deras familj hade blivit så att kvinnan har blivit hemma därför att det är en ekonomisk fråga i familjen. Mannen har större lön och då blir det liksom mindre. Men det är precis som Sture säger att det är ändå så att det är ganska sällan man tänker lite längre fram, för att det att man blir hemma så kanske just då det känns liksom som ett rationellt val i familjens ekonomi. Men på sikt så betyder det ju nog att kvinnan ger upp ganska mycket av sin pension och av sin karriär och sin löneutveckling. Och det finns jag har sett för FPA-forskning som visar att ur någon slags medellön att man till och med kan förlora 100 euro i månaden om man har stannat 3 år hemma. Så det är nog inte ett hemskt ekonomiskt klokt val för en kvinna att stanna så länge hemma. För den här hemvårdsstödet är ju oftast väldigt litet, speciellt den här grunddelen. Det till exempel skulle löna sig definitivt att vara arbetslös hellre än att vara på hemvårdsstöd. Så att det naturligtvis kostar inte kanske mindre för samhället, men det skulle vara bättre för den här familjen, helt klart.
Vi har precis bara någon minut kvar. Jag tänkte bara avrunda med det. Att hur skulle du, Sture Fjällar, nu önska att det här gick vidare? Alltså, att Eva säger att det inte är hugget i sten.
Jag hoppas också det, för jag vill faktiskt samma som Sture. Jag skulle vilja
att
papporna skulle bli hemma längre.
Jag har den bilden av att den här stommen är huggen i sten, det vill säga 1+7+7 eller 1+6,6+6,6, vilket gör att det är ungefär 14,2. Och skulle det vara 15 så skulle det ju kunna vara liksom 5+5+5, men den modellen är out nu för att regeringen har slagit fast den här och det är väldigt lite man kan röra på i det här systemet, så det är antingen genomför man den och det kostar mycket men inte sker så våldsamt mycket, eller så skrotar man den och så tar man ny fart och gör en annan modell helt enkelt.
Varför rör du?
Men varför, vad beror det på att man inte vill
just
ha en
nu
längre?
Så måste vi fundera, jag är ändå ingen diktator, så vi fortsätter diskussionen i Akavas styrelsen den 25 februari. Och då småningom måste vi börja komma till skotska ändå, att är den här bra, att man kan gå lite vidare och ta det om en 4-5 år på nytt, eller hur gör vi? Men att just nu så vill jag inte liksom ta det slutliga beslutet.
Här finns mycket att säga ännu, men tiden tar tyvärr slut. Så
att och vi blir ju tvungna att evaluera. Jag tycker det är helt självklart att det inte räcker. Om den kommer att vara sån som den nu ser ut, så blir vi också tvungna att göra mycket annat för att uppmuntra papporna. Vi är ganska eniga med Sture egentligen.
Här avslutar vi debatten idag. Här skulle finnas mycket ännu att säga, och faktiskt det här med småbarnspedagogik och problemen inom den, så en helt annan diskussion som egentligen nog relaterar till den här. Eva Biodé, riksdagsledamot, och Sture Fjäder, Akavas ordförande. Tack för att ni deltog i den här diskussionen. Imorgon en ny debatt, samma tid, samma kanal.